Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Käka den upp i
byxan.
Alfons.
Sådär, då kör vi då.
Jessica är ung, impulsiv och lockas av att festa. Som vilken 20-åring som helst. Men det hon under de närmaste åren kommer att vara med om ska ingen behöva utstå. En semesterresa finner hon sig själv ligga blåslagen, utmärglad och övergiven i ett främmande land. Hur hamnade hon där? Och hur ska hon ta sig därifrån? Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 38. Mardrömsresan som förändrade allt. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Jessicas berättelse.
Hej Jessica.
Hej Joakim.
Hej, trevligt. Kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Jag hälsar även Alfons, vår lilla poddhund, välkommen. Och hälsar Ellen, välkommen till podden. Jessica, vi är här för att prata om ett ämne som vi har belyst ett par gånger i podden, absolut. Men som är ack så viktigt att belysa. Och som många människor är i, många människor har varit i. Så här, som också kanske är väldigt svårt att ta sig ur. Så här, vi ska prata om det här våld i nära relationer. Liksom, så här. Så att den här killen som du var med om det här är också så här. Hur länge sedan var det här?
Jag var 21 och 22, så att det är 10 år sedan.
Det är 10 år sedan ungefär. Men om vi då backar bandet 10 år så här, och du träffar den här killen. För jag antar att det var en kille.
Ja.
Och hur började ni träffas?
Vi började träffas ute på krogen. Träffade jag honom första gången på en nattklubb som heter F12. Där jag hängde väldigt mycket på den tiden. Vi gick hem till mig ganska sent på natten. Och ja, där började det förhållandet. Och det liksom gick väldigt snabbt allting.
Vad menar du med snabbt? Att ni flyttade ihop eller blev ett par? Eller att...
Nej, flytta ihop gjorde vi aldrig. Däremot så, jag bodde ju själv. Jag hade en lägenhet i Vasastan som min mamma och jag tillsammans köpte när jag var 19. Så att jag hade ju boende nära stan och jag var ju mycket ute i stan och festade, likaså han. Så att det var ofta mig vi gick hem till. Han är muslim och är från Marocko, båda hans föräldrar. Så att i hans religion så fick man inte vara tillsammans med en svensk kvinna. Enligt hans liksom föräldrar. Så att jag fick ju aldrig vara hemma hos honom.
Så det blev lite så här hysch-hysch kring det här i början.
Ja. Början. Ja, eller under hela tiden.
Under hela tiden.
Ja.
Men alltså, hur kände du direkt att det här är en kille som jag vill satsa på? Eller var det typ att du tyckte det var spännande? Att,
Nej, jag blev ju tokkär, trodde jag. Jag blev ju helt besatt utav honom.
Och du sa du trodde jag? Så här.
Ja, idag när jag ser tillbaks... Ja. Det har ju hänt en hel del liksom i sin personliga utveckling. När man börjar öppna såna här gamla sår så ser man ju vilket beteende man hade då och kontra idag, 10 år senare. Så när jag backar bandet så ser jag ju idag att jag absolut inte var kär. Det jag ville ha var bara någon som fyllde det här tomrummet jag kände på insidan. Och en person som tog väldigt stora kommandon där jag inte själv behövde tänka eller göra så mycket, jag följde bara med. Det var ganska bekvämt. Men jag skulle nog inte kalla det för kärlek idag. Verkligen inte.
Men om man tar bort festandet och kokainet och den här farten, hur var er relation då?
Den var dysfunktionell.
På vilket sätt?
Ganska tidigt skulle jag säga att den blev det. Jag tror inte riktigt att jag märkte det själv, men det var små liksom, kontrollerande frågor redan från start. Från början tyckte jag att det kändes gulligt att han brydde sig så mycket om vart jag var. Och när jag slutade mitt jobb och vad jag hade för planer i min värld, tänkte jag då att då kanske han hade någonting liksom i kiken, att han ville planera någonting som han och jag skulle göra. Ja. Men ja, det var ju inte riktigt så. Men jag var rätt godtrogen på den här tiden också. Ja.
Men vad hade han... Hade det blivit något mer än kontroll liksom, så här, i hans beteende?
Inte till en början.
Till en början.
Nej.
Men hur lång tid in i relationen var den här kontrollen började? Var den direkt också?
Ja, jag tror det. Så när man ser tillbaks på det nu i efterhand, när jag blivit lite klokare och har lite mer erfarenheter, så ja, jag skulle säga att den kom ganska fort.
Men var det någonstans du fick någon sån här varningsklocka? Till och med, trots att du hade varit med om killar som hade kanske varit lite destruktiva i sina beteenden, att det här var lite väl mycket ändå. Så här, pratade du med någon om det? Eller var det bara som du sa, det var skönt att någon kunde fylla det här hålet som drog med dig på den här resan som du slapp styra själv liksom?
Ja, alltså jag tyckte att det var... Jo, jag tror att jag ändå någonstans innerst inne hade någon form av tanke på att det här är ingen kanske 100% god person. Mm.
Men när gick det från att bara vara det här med kontroll och lite mer? Att det blev lite mer destruktivt?
Det tog några månader, sen blev jag gravid. Och en hormonell ung kvinna som blir gravid kan vara ganska all over the place.
Det svängde mycket. Men vad fick du för känslor? Jag vet att jag avbröt, Jessica, men vad fick du när du såg den här stickan och du såg att du var gravid? Vad fick du för tankar och känslor där?
Fullständig panik.
Panik?
Mm.
För att du inte visste, för att du var gravid eller för att du var gravid med den här personen?
Nej, jag ville så gärna ha barn tidigt. Jag ville bli mamma redan när jag var 16, tror jag, varit gravid första gången. Men då, jag var ju alldeles för ung, så jag kunde inte behålla barnet då. Men sen när jag ändå kände att jag var 21 eller om jag var 22, då kände jag att nu skulle jag ändå kunna vara kapabel till att ta hand om ett barn. Även fast jag själv var ett barn, så här, som jag ser i efterhand. Men det var väldigt svårt, för att jag kände också att det här barnet kommer ju inte ens jag få träffa. Det här barnet kommer ju åka med honom till Marocko och bli muslim. Jag kommer inte ha en talan i det här. Men samtidigt kände jag, jo men det kan visst gå. Det ska gå. Det är värt det. Jag vill bli mamma. Ja. Och så liksom drogs de här tankarna dit hela tiden. Men han ville ju absolut inte att jag skulle vara liksom gravid med hans barn.
Hur reagerar han när du berättar? Nu har du sagt att han inte ville, men hur reagerar han om du minns det när du berättar det? Jag har två streck med den här stickan.
Han blev arg. Ja, han blev arg.
Och hur kände du där?
Jag blev jätteledsen. Han tyckte att jag var oansvarig som inte hade något preventivmedel, trots att jag hade sagt till honom hela tiden att jag inte hade det. Han skyllde allting på mig och sa att nu går vi och bokar en abort. Det fanns liksom inget utrymme för mig att tycka och känna någonting i det här. Det var så det skulle gå till. Jag var ju ändå tveksam, så jag kunde inte bara sitta och hålla med honom, för nu var det ändå någonstans någonting som växte i min kropp, tyckte jag. Och det är ändå någonstans har jag väl rätt att känna känslor kring vad som händer i min egna kropp.
Ja, självklart.
Men jag tror inte riktigt att det var så han tänkte. Han tänkte nog mest att, oj, jag är tillsammans med en tjej som ingen får veta om, och hon är liksom gravid, vilket absolut ingen i hans familj får veta om. Så att det var ju väldigt mycket, allt skulle vara så himla, det skulle vara så tyst om allting. Och jag var en sån väldigt öppen person. Jag tyckte inte om att vara tyst om saker och ting. Jag gillar att vara en person som har mycket känslor och är väldigt mycket liksom socialt, eller vad ska man säga, känslomässigt öppen som person.
Jag förstår.
Innan jag träffade honom. Så att, Ja, det var en jäkligt svår situation. Men jag ville ändå stå på mig.
Lyckades du?
Nej.
Alltså, hur lång tid tog det från att du berättade det här om graviditeten tills att någonting hände med den?
Det gick ganska fort. Vi bestämde oss. Jag höll med honom för att jag upplevde att det var lättare. Han blev inte lika arg. Vi var ute och festade en kväll. Och kom hem. Och jag började gråta och sa att jag tyckte att det var jobbigt. Att jag är gravid och inte får välja själv. Han blev jätteförbannad. Han sparkade mig i magen. Jag föll till golvet. Jag minns att jag fick ingen luft. Och sen satte han mig i sängen och så bara, vad håller du på med? Varför, vad är det du inte förstår? Liksom? Är du så otroligt korkad att du inte förstår? Behöver jag, hur ska jag göra för att du ska förstå? Hur ska jag läxa upp dig? Du verkar inte särskilt, liksom, du har inte så hög IQ och sådana ord.
Jag vet inte vad jag ska säga, det är surrealistiskt. Jag lider med det, Jessica.
Ja.
Ja, det är verkligen det är så smärtsamt att höra. Men vad fick du för skador? Sökte du vård? Hur gick det med fostret?
Det klarade sig. Jag sökte vård eller till akuten för att jag fick ont. Han bodde ju inte hos mig. Nej, så vi sågs ju. Alltså, han kom ju till mig där det passade honom. Så att jag hade ändå någonstans möjlighet att kunna komma till ett sjukhus om jag ville det.
Hade du börjat få liksom känslor för barnet?
Och
du ville behålla barnet, liksom, eller?
Ja, om jag tänkte rent egoistiskt och bara på mig själv och mina känslor så hade jag velat behålla det. Men det var tur att det inte blev så.
Men efter att ha varit där då på sjukhuset och kollat upp dina skador, så här, hur går ditt och hans liv också? För han är ju inblandad i den här historien också vidare. Liksom, så här, bestämmer du att jag behöver göra en abort för att göra han nöjd? Eller bestämmer du att du behöver göra en abort kanske för att det kanske är det bästa? Så här, hur tänker du, om du minns hur du tänker den här stunden?
Jag tror att jag tänkte lite både och. Jag har varit rädd. Jag tänkte också någonstans att jag kan inte sätta ett barn till världen i de här, liksom, på de här premisserna. Det kändes fel. Samtidigt så var det ju en sorg, men vi gjorde en abort. Han kom faktiskt dit. Jag hade en killkompis som jag umgicks mycket med under den här tiden också, som var med. Och han kom också dit. Och sen åkte vi hem, kom jag ihåg, efteråt och köpte indisk mat. På något sätt ville jag liksom sörja det som precis hade hänt, men jag upplevde han helt avstängd och kände att jag behövde vara det också.
Men alltså, du är, man hör ju att din relation är väldigt destruktiv så här, men hur var han så här, typ verbalt så här, du har ju sagt att han var, är du korkad då när du skulle göra bort det, men hur var han annars så här verbalt? Var det så här psykisk misshandel också under den tiden, att du, så fort du inte gjorde vad han ville, så var du typ äcklig eller vad han nu säger?
Ja, alltså, det psykisk misshandel var det nog redan från start. Och någonstans är jag är uppvuxen med en pappa som har väldigt svårt att känna empati, och en mamma som är, nu ska man inte använda såna här termer, men som är otroligt narcissistisk. Så att jag har alltid levt med vuxna människor som bara bryr sig om sig själva och absolut inte känner så mycket känslor för varken sig själv eller andra. Och för mig var det liksom normaliserat. Så för, i min värld var det så det var. Och att han var så, och ännu mer liksom, mera sådana drag, att kunna vara, nu har inte mina föräldrar slagit mig eller misshandlat mig på det sättet. Det gjorde ju också honom till en mer extrem sån person. Men så i början fattade ju inte jag riktigt vad han utförde för typ av liksom psykisk misshandel. Det förstod jag ju efteråt.
När man brukar ju prata om liksom första slaget. Och det, när du var gravid där, var det första slaget?
Det var nog det första hårda slaget. Han hade ju liksom kanske släpat mig på kinden någon gång innan. Vilket jag tyckte ju såklart var alltså ledsamt, jobbigt, läskigt, men det var någonting jag kunde stå ut med, kände jag. Men efter det där så var det ju, då var jag ju rädd på riktigt. Mm. Och jag vågade inte göra någonting annat än det han sa.
Mm.
Och gjorde jag inte det så kunde han också säga sådana saker i stil med som, det är ändå ingen som kommer vilja vara tillsammans med en sån person som du.
Mm.
Så att du får hålla dig till mig nu liksom.
Hade du några tankar på att lämna honom efter första slaget?
Ja, jag tror att jag hade det.
Mm.
Ja.
Och vad var det som fick dig att inte och stanna kvar?
Men jag tror att jag började tro på det han sa.
Mm.
Han sa också till mig att han tyckte att jag hade för mycket liksom, kurvor någon gång. Sen så började ju den här bristen på mat göra att min kropp blev extremt tunn. Och då var det ju fel på mig för att jag var för tunn. Det fanns liksom ingenting som var bra för honom. Så oavsett hur mycket jag än kämpade åt något håll så var det fel.
Alltså, nu har du ju ändå sagt att du kommer från så här, familjeförhållanden som också som kanske inte var de mest sunda. Liksom. Men, och du har också sagt att du började förstå att den här relationen kanske inte var så jättesund. Så här. Men pratade med någon kompis om det här? Så här. Fattar du? Min kille vill att jag ska hela tiden svara. Och svarar jag inte så får jag en miljard frågetecken. Så fanns det någon du pratade med om det?
Jag gjorde inte det.
Var det jag att började... inte vänner, eller var det för att du inte ville berätta? Ursäkta att jag avbröt det, men...
Nej, det är ingen fara. Nej, jag tror inte att jag... Jag tror jag skämdes. Jag tror inte att jag ville berätta för någon hur han var. Eller att någon skulle tro på något sätt att han var en mindre bra person mot mig. Så att jag, på något sätt ville jag väl skydda honom. Vilket gjorde att jag fuckade upp ännu mer för mig själv.
Ja, jag förstår. Så för det betyder verkligen att om man inte berättar för någon att då är det som du säger att man vill skydda personen. Det blir lite så här Stockholmssyndromet. Så här,
exakt.
Man börjar tycka om sin förövare liksom.
Så, precis.
Jag vet inte om man ska dra ännu längre att det betyder att man måste göra någonting åt det. Man kanske inte vågar göra någonting åt det. Så att okej, jag berättar det för någon så kommer de berätta att jag måste göra slut. Och det vill inte jag göra. Jag är inte redo för det.
Nej.
Nu vet inte jag. Nu ska inte jag så duktig jag inte på psykologi än. En laga till. så duktig jag inte på psykologi. Men det finns säkert något sånt där inblandat. Så här, för man kan lura vem som helst ofta. Så man kan inte lura sig själv. Därför väljer man ibland vad man säger till andra. För man är rädd för man inte orkar ta det sen. Liksom. Så här.
Nej, men exakt.
Ja. Men hur lång tid hade ni träffats? Så här, när det var på den nivån att du var tvungen att berätta att du skulle till och med duscha på gymmet och åka direkt hem. Så här, efter aborten och allting.
Ett halvår kanske.
Ja, det var inte speciellt länge.
Nej.
Det var redan sådär.
Mm.
Var det. Men hur går ni vidare? Så här, rullar det bara på så här ett tag?
Ja, det rullar på. Det blir mer och mer destruktivt. Min familj börjar reagera på att jag inte har någon form av ansiktsuttryck längre. Mitt ansikte är blekt. Det är ju ingen fara att vara blek, men det var liksom som att hela min färg hade förändrats. Hela min aura från att vara glad och sprudlande och energisk som jag egentligen är som person. Det hade liksom suddats bort på något sätt.
Mm. Och när de liksom reagerade på det och sa det, kunde du förstå det själv? Kände du, liksom såg du samma sak som de såg?
Nej, inte alls. Nej. Jag tror inte det. Inte då.
Men vad valde du att göra då när de säger till dig, Jessica, så här, hur mår du liksom? Är det en sund relation? Jag vet inte exakt hur de sa, men hur agerar du efter det?
Jag blev mest arg för att någon la sig i mitt liv.
Tog du avstånd från dem eller fortsätter du ha?
Nej, jag försökte liksom ha nära kontakt med min familj. Det var nog mer av dem som blev så pass oroliga att de till slut inte kunde vara nära mig när jag var med honom.
Alltså jag hörde någonstans att det snittet för att lämna en destruktiv relation är 7 gånger.
Mm.
Det är snittet. Så här. Det är kanske någon som lyckas lämna på 2 då. Det betyder att det är någon som lyckas lämna på 12. Snittet är 7 gånger. Och då antar jag att det inte är, alltså det är så här ordentliga lämningar. Så, här. Så det är ju verkligen, det är jättesvårt. Det är ju mer komplex än vad vi någonsin tror. Men nu sa du också här precis innan, hade jag vetat hur illa det verkligen skulle gå även efter det här, då hade jag verkligen lämnat. Så, här. Så det betyder att det blir mycket sämre.
Ja.
Relationen, så här. Så vi kan väl fortsätta där liksom. Du har börjat göra slut ett par gånger på sms. Han blir lite gulligare, du blir mer och mer fast. Dina föräldrar har börjat vända ryggen. Liksom, och, men det är fortfarande från hans sida att ni inte är tillsammans. Bara under radarn liksom, så här.
Ja.
Och ni har varit tillsammans typ ett halvår, lite mer. Så här. Hur går er relation vidare?
Efter ett år ungefär, sommar nummer två. Vi träffades ju på sommaren, så sommaren efter åker han till Marocko. Han ska vara borta i 5 veckor. Och jag tänker, oj, jag får panik. Jag kan inte vara borta från honom i 5 veckor. Och han säger, kom och hälsa på då. Vilket jag tycker låter som en jättebra idé. Där och då. För då slipper jag sakna honom så mycket. Så att jag beställer en resa. Och åker dit. Det jag möts av direkt när jag ser honom. Han kommer ju hämta mig på flygplatsen. Och det kändes bara, jag minns att jag kände att det här känns inte särskilt bra. Alltså här är jag är inte skyddad någonstans här. Alla pratar arabiska, jag fattar inte vad någon säger. Folk stirrar på mig för att jag har blå ögon och det existerar inte där. Så att jag är väldigt liksom utsatt, känner jag mig som. Och det är inte så att jag ångrar mig och vill åka hem, utan jag har ju saknat min partner liksom. Och vill vara där på semester. Jag tänker någonstans att det är härligt att hänga på stranden, bada, allt sånt. Men vi åker hem till hans farbror som vi bor hos. I ett ganska skumt område. Mycket så här gränder, lite slumaktigt liksom. När vi åker in där känner jag mig ännu mer otrygg. Och där har han bott då, säger han. I 2 veckor tror jag att han hade varit där innan jag kom och såg på. Och ja, det börjar ju ändå relativt liksom bra. Vi hänger på stranden. Inga konstigheter. Jag som vanligt börjar dricka och han tycker att det är oansvarigt och dumt att dricka så tidigt. Och att man gör inte så där. Man äter frukost först. Under den här tiden hade jag nästan i princip helt slutat äta. Mat för mig, det var bara något som jag måste ha för att någonting i kroppen ska fortsätta fungera. Så att jag trycker väl i med någonting där för att han ska liksom bli glad och nöjd. Sen tänker jag då att jag ska få göra saker som jag vill göra på en semester. Men det inser jag ju rätt snabbt att de tankarna kan jag bara kasta i väggen. Utan nu ska jag bara följa med på hans liksom planer för oss. Egentligen hans planer för han själv, men jag får liksom bara hänga efter som en svans.
Frågade han typ, eller bad han om göra andra grejer? Eller var det så att du inte ens vågade ta upp dem? Så här, jag vill sola, bada, dricka pina colada. Men typ, som du sa på semester, eller var det så nej. Det är bara att glömma, du följer med här. Så här. Eller var det att det lämnades inte ens utrymme för det?
Nej, jag vågade inte ens fråga längre. Jag minns vad jag tänkte och kände, men det var ingenting som jag på något sätt vågade uttrycka till honom. Utan jag bara följde med.
För jag måste också, det här du sa att du hade slutat äta. Kan du nu i efterhand se också att det också var, det var på grund av den här relationen och det? Att du hade självskadebeteende, fast med kost då?
Alltså det handlade inte så mycket om att jag inte ville äta. Det handlade om att jag verkligen, verkligen inte hade någon aptit. Alltså jag mådde, i mig själv mådde jag extremt, extremt dåligt under den här perioden och kände mig vissa dagar mer död än levande. Som en liksom vandrande vålnad, alltså själsligt. Jag hade ett helt och hållet tappat vem jag själv var.
Påpekade han någonsin där för dig? Typ att du verkar må sämre idag, eller varför är det så här? Alltså, hade han faktiskt stunder när han var så här genuint brydd också?
Nej.
Nej, inga alls.
Han kunde säga kanske, vad du har blivit tråkig. Du skrattar inte så ofta. Jag kommer sig att du inte gör det. Ställa sådana frågor som jag knappt inte visste vad jag skulle svara på.
Ja, du ser så här. Men fast så hade ni stunder som åtminstone var typ ganska bra. För jag har också hört ibland att i sådana relationer så är det ju typ väldigt djupt, högt och väldigt djupt. Så här. Och på slutet är det väldigt djupt oftast hela tiden. Men där, ibland kommer den här toppen som gör det som man typ kanske längtar tillbaka till. Men det kanske är känslomässigt, jag vet inte. Så här, man, så här, var det så för er också att det fanns faktiskt toppar när, när ni skrattade tillsammans? Liksom, hade jävligt kul liksom.
Ja, det fanns det ju. Alltså verkligen. Men de blev mindre och mindre.
Mindre och mindre.
Ja, i början var det ganska mycket så.
Mm, jag vet att du nämnde i början att hans familj absolut inte fick veta att ni hade relation.
Nej.
Men där i Marocko, hur blev det med det? Fick de veta då? I och med att du kom? Nej.
Det var därför vi bodde hos hans farbror. Mm. Hans farbror fick ju veta eftersom att vi bodde där. Han var ju där lite titt som tätt. Mm. I hans lägenhet då. Men däremot så hans mamma, syster, bror, liksom hans närmsta familj fick ju inte veta. Jag fick ju gömma mig nere på gatan under liksom en handduk när han skulle upp och träffa sin mamma. Mm. Så fick jag sitta där och vänta och svettas ihjäl. Jag fick inte röra mig liksom en meter.
Och det var på grund av religiösa skäl, eller?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag skulle inte säga att han levde så religiöst i sin religion på det levnadssättet han hade. Mm. Så att det hade nog blivit ganska mycket dubbelmoral, men jag vet faktiskt inte.
Hans mamma kanske trodde att han levde.
Ja.
Kanske. Det var kanske den fasaden som var viktig att hålla upp.
Ja, det skulle jag nog också kunna.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tänka mig.
Men alltså när vi, om vi hoppar tillbaka till Marocko där. Så här, hur, men nu, du säger, då har det blivit som hans koppel. Mm. Så här, du går efter liksom, för att han ville det. Så här, hur, och då hade du bara varit nere ett par dagar. Så här, hur går ni vidare där nere? Eller vad är det som händer på den resan mer?
Det som händer är att vi går ut en kväll och där är det ju mycket så här klubbar på stranden. Alla liksom knarkar fritt och öppet. Det kommer in speglar med nästan rent ladd. Jag kunde inte prata med någon. Alla pratade ju arabiska. Alla tittade snett på mig för att jag inte såg ut som dem. Han satt mig kanske 8 nära kompisar till honom. De satt och pratade arabiska hela kvällen. Ingen hade ens en tanke på att kanske prata engelska så att alla kunde förstå. Utan jag fick bara sitta tyst. Jag minns att jag gick till toaletten och såg en kvinna gå in där. Så jag just tänkte att hon skulle gå in dit och pilla i sig något spännande. Så jag gick efter. Jag tror att hon jobbade som prostituerad, men hon kunde ändå lite engelska, så jag pratade lite med henne och hon hade en stor påse med kokain i fickan. Så att det var liksom den enda plats där jag kände mig jättelite trygg för att hon var en kvinna. När jag kom tillbaka därifrån blev han arg för att jag hade varit borta för länge. Och på något sätt så ville han väl straffa mig för att jag inte betedde mig som de andra kvinnorna där. Det som hände den kvällen, det var obehagligt. Jag minns att jag fick sätta mig i en bil när vi skulle hem därifrån, från den här klubben på stranden. Vi skulle vidare in till stan. Vi sitter i en mörk bil, jag och hans vänner, och han var inte ens i samma bil. Det sitter 4 stora män och jag sitter i mitten och jag är så maxad. Jag sitter bara och skakar för jag har inte ens ätit. Jag hade så mycket skakningar på den här tiden. Och de tittar på mig och killen som kör och killen som sitter fram har ju pistoler. Så jag tänker att nu kommer vi åka, då åker vi också i jättemörka gränder. Det finns ingen belysning någonstans. Vi åker förbi en mack. Jag ser att de vill stanna där för de ska väl köpa någonting. Jag sitter kvar och de här två killarna i baksätet bredvid mig sitter ju kvar. De som kör, eller han som kör och sitter på andra sidan, de går ju in då. Och så tittar de på mig. Och jag minns att jag tänkte att det här är liksom min sista stund i livet. Nu kommer de skjuta mig. De hade inga snälla ansiktsuttryck heller. Jag minns att jag var jäkligt rädd. Jag blev arg också över att han inte åkte i samma bil som mig. Så att de gjorde ju ingenting. De körde bara hem mig. De hade väl bara pistoler för att man kanske har det där. Jag vet inte, i den kretsen de levde i.
Men du blir ändå så här surrealistiskt, antar jag. Sitta där i ett land, ett språk du inte förstår.
Ja.
Och känner sig halvskum i kroppen. Ja, se sånt där. Jag hade också blivit lite kallnöd. Alltså.
Ja, man blev ju rädd. Ja. Och såklart. Så när vi väl kommer hem därifrån, då är jag arg på honom. Över att han utsatte mig för den här situationen, tyckte jag. Han går in i duschen och det plingar till i hans telefon. Och jag tänker, jag får någon så här instinkt att jag ska gå in i hans telefon och läsa vad som hade hänt i hans lur. Och då läser jag ett sms där det står en tjej då som... hon skrev väl något i stil med att... vad skönt det var sist du gjorde så där på mina bröst när du var här sist. Jag hoppas att vi ses snart igen. Eller jag typ längtar efter dig. Och då förstod jag ju, det finns ju fler kvinnor också samtidigt. Det är inte bara jag. Så någonstans där kände jag att nu har jag fått nog. Jag kände så här, det här var liksom någon form av droppen. Så när han kommer ut från duschen och då konfronterar jag honom. Jag börjar med att berätta att jag kände mig arg över att han lät mig åka i den där bilen med dem och att han bara, vadå, det är mina vänner. Varför skulle de göra någonting mot dig? Vem är du liksom? De skiter väl i dig? Jag bara, ja, uppenbarligen. Det var ju tur att de gjorde det. Men... Och sen tar jag upp det där andra jag fick läsa då. Och då blir han ju så arg. Där började det liksom bli ganska... Här känner jag också återigen under samma kväll att nu dör jag. Det här är verkligen min sista kväll i livet.
Blev han arg på ett sätt han inte har varit arg förut, eller?
Ja, hans ögon var helt svarta den här gången. Och jag känner slag. Jag minns att jag hade inte så mycket känsel, alltså rent fysiskt.
Men när du känner slag, att han slår?
Ja, han slår mig. Han sparkar mig. Han håller fast mig i olika grepp. Han trycker sin liksom knäskål mot min bröstkorg och det känns som han ska knäcka alla revben liksom. Men jag har så mycket droger i kroppen att jag knappt känner något. Jag känner ju psykisk smärta. Men någonstans var det ändå liksom skönt att nu kanske det här får ett slut. För att jag hade inte mycket energi kvar överhuvudtaget till någonting i livet. Jag hade tappat gnistan vid den här tidpunkten.
Så det blev att du greppade tag i någonting positivt i den här extremt stora negativa situationen.
Ja, jag tror det.
Det här kanske är slutet på det här liksom.
Jag tror det. Ja.
Men du sa att ni bodde hemma hos farbror, var det inte det? Eller var det morbror? Mm,
farbror.
Så, farbror, var det, de reagerade inte på det här?
Jag tror inte han var hemma.
Nej, okej.
Nej. Sen lämnar han mig bara där. Jag ligger där och... Som sagt, jag känner inte så mycket smärta där och då. Vilket jag tyckte var skönt. Det kändes ändå någonstans som att drogerna var min räddning. Det låter konstigt att säga så, men där och då kände jag så. Sen så försvinner han. Och jag letar efter mina saker. Jag hittar min telefon och jag försöker ringa. Det gick inte att ringa. Jag hade någon så här spärr att jag inte kunde ringa från utlandet. Det här var utanför Europa och det skulle kosta jättemycket pengar. Och jag bara lägger ner den idén eller den tanken och ser att han har tagit mitt pass. Så det jag tänker där bara att här ligger jag utanför Europa, ett helt annat land utan pass. Jag kan inte komma härifrån. Jag kan inte ringa någon. Jag är helt sönderslagen. Jag har förmodligen ingen vätska eller näring i kroppen. Jag kände mig liksom...
När hoppet började försvinna lite där.
Ja, det började göra det ganska kraftigt. Jag kände att jag gav, någonting i mig liksom gav upp där.
Ja, för det måste vara jättesvettigt alltså, vara typ i Marocko utan pass.
Ja, det jag har sett på filmer liksom tidigare där många kvinnor har varit med om det här och liksom behöver fly med små barn. Nu hade jag inga barn vid den här tidpunkten, som tur var. Men hur den liksom processen går till och hur hemskt det har varit för dem att ta sig därifrån. Och ja, men jag kände ändå någonstans att det här är kanske inte så farligt ändå. Det kommer bli bra liksom.
Ja, skönt. Skönt. Där. Men nu går du vidare då, Jessica? Där är du sönderslagen. Du är på ett rum utan pass. Du är i Marocko. Du kan inte ringa någon. Liksom. Han farbror är borta. Där.
Han kommer hem sen. Jag får en macka. Vatten. Alltså farbror. Sen kommer han hem dagen efter. Som om ingenting har hänt. Jag har ju ont. Jag orkar inte röra mig. Så jag ligger i sängen hela dagen. Han åker iväg och gör sina saker.
Men konfronterar han med det här? Liksom? Vet du betedde dig mot mig igår? Liksom? Har du någon förklaring? Liksom?
Nej, det var han som liksom sa, vet du hur du betedde dig mot mig igår? Förstår du varför jag blev arg? Förstår du vad du har gjort för fel? Förstår du vad du har förstört? Och så vidare. Och jag får bara, ja, förlåt.
Har du någon idé om vad det var han gjorde när han åkte iväg på sina saker? Hade han någon liksom kriminell bakgrund, eller fick du någon uppfattning om vad han höll på med?
Ja, han var kriminell, absolut. Jag kan inte säga exakt vad han höll på med, men han hade inte rent mjöl i påsen. Rent, ja, ibland kunde det trilla in 200 000 från ingenstans på någon villoväg. Ja,
du ser. Men hur går det vidare då? Alltså, hur länge blir du kvar i Marocko?
Nej, jag skulle vara där i 7 dagar. Så att det här var 2 dagar innan jag skulle åka hem. Okay. Så att jag ligger där i sängen dagen efter. Och dagen efter det får jag tillbaka mitt pass och åker hem.
Med han, eller var han kvar?
Han var kvar.
Mm. När du åker hem därifrån, är din tanke att allt är bra mellan er? Eller har du, som du grep tag i den tanken, att det här är slutet under misshandeln? Så fanns det en kvar där? Finns det någonstans där uppe att du ändå ska avsluta det här nu?
Ja, det fanns. Men samtidigt kände jag att jag kan ändå inte klara mig utan honom. Så jag satt liksom i något form av dilemma där mitt emellan och visste inte ut eller in. Men när jag kom hem så ser min mamma mig och får fullständigt panik och säger att hon har haft drömmar om att jag har dött där borta. Och saker och ting blir ändå... Det blir som ett wake-up call någonstans. Att, vad är det jag håller på och gör, liksom utsätter mig själv för? Har jag ingen värdighet kvar överhuvudtaget? Jag tror inte jag hade det där och då heller. Men han kommer hem, vi hörs inte på ett tag. Sen så börjar vi ses lite igen. För att jag upplevde någonstans att jag fortfarande hade känslor för honom. Relationen blir liksom... Den blir inte riktigt som den var innan. Alltså han beter sig lite mer som att... Jag vet inte. Han kunde ändå ha känslor innan, visa att han liksom någonstans... Ibland kunde han säga att han älskade mig. Ibland kunde han säga att jag var vacker emellanåt. Allt det där var som bortblåst. Det var bara, jag vet inte, empatilöst.
När han kom hem alltså?
Ja.
Så han var den som hade förändrats mest? Typ, i ens beteende?
Ja, jag hade ju redan förändrat mig själv till någonting jag inte ville vara. Så att, ja, men det pågick kanske 4 månader till kanske. Tills en kväll när han höll på och började med det här igen. Den här psykiska trakasserierna. Och jag bara kände att där kände jag någon form av urkraft i mig. Det var någonting i mig som sa spring bara. Så jag väntade tills han, vi låg i sängen hemma hos honom. Vid det här laget bodde inte han hemma hos sin mamma längre, utan han hade fått en lägenhet i Gröndal. Så att vi är hemma hos honom där. Och medan han var i duschen innan han gick och lade sig, så packade jag ihop mina saker i en påse, ställde den i garderoben. Förberedde mig liksom. Så jag bara tittar på honom när han ligger där och blundar. Och helt plötsligt känner jag, jag ser inte samma person längre. Jag ser någon annan. Jag blir äcklad. Så jag tar mina saker och springer. Alltså sätter på mig, och han har ju inte somnat. Han ligger ju bara blundar. Så han direkt vaknar ju till liv och försöker springa efter mig. Eller han springer efter mig. Och det är en jättebrant backe. Han bodde ovanför en backe. Och när jag springer ut där så går klockan är kanske 9 på kvällen, 10. Inte jättemycket. Och där går en tant. Hon kommer liksom upp för den här backen. Det tar lång tid för henne att gå upp. Den var väldigt brant. Och jag springer liksom ut nästan ren. Jag ser säkert rent panikslagen ut. Fast någonting i mig är liksom lycklig. Så att jag vet inte hur jag såg ut. Kanske svårt att beskriva. Men han springer efter. Och jag tittar med vädjande blick på den här äldre damen. Som ser väldigt, väldigt, väldigt snäll ut. Någonstans känns det som att det var liksom min räddning. För att han inser då att, ja, jag är inte ensam där. Han kan ju bli påkommen liksom. Så han springer in igen och börjar ringa mig istället. Jag bara fortsätter kuta ner till tvärbanan. Och han ringer och ringer, och jag trycker bara på blockera. Och det var sista gången jag hörde från honom.
Ja, intressant. Alltså, men jag måste ju backa där. Det blir kanske en timme, en halvtimme eller någonting. Men vad var det som hände? Eller vad var det du kände som fick dig att, nej, nu, så här, uppenbarligen är den grejen starkare än det som var när du fick misshandeln. Eller i alla fall strax efter misshandeln. Liksom, så här. Så kan du minnas ungefär vad det var? Var det bara att orden blev rätt i huvudet, att du verkligen hörde vad du hörde? Eller var, kan du minnas det?
Jag tror bara att jag kände att, jag tror att jag insåg att jag kommer att dö väldigt snart om det här fortsätter. Och jag upplevde att jag hade andra planer om livet än just dö vid 22 års ålder. Så att jag tror att jag bara kände att nej, jag måste på något sätt vända det här. Jag måste bygga upp mig själv igen. Mm. Och det kan jag definitivt inte göra med honom i närheten.
Ja, det är ju jättebra verkligen, och det är ju jätteintressant också som du berättar också, så att sen bara ett par minuter senare, ett och en halvtimme senare, så när du ligger och tittar på hans, så ser du en helt annan människa som du typ, istället för att ha känt någon så här, jag kan inte vara utan han, så ser du typ att du blir typ äcklad av han.
Mm.
Så här, det är coolt verkligen.
Jag blir så nyfiken, den här vänliga damen, pratade ni någonting?
Nej. Nej, det var bara ögonkontakt.
Mm. Men hon symboliserade någonting för dig där. Mm.
Hennes ögon sa i princip, jag förstår situationen. Mm. Jag ser att du flyr. Jag står kvar. Jag försöker liksom ge någon form av trygghet till dig här nu. Spring typ.
Mm.
Det tycker jag att hennes blick sa till mig. Men ja, jag upplevde det så.
Och, vad fint.
Ja.
Mm.
Skulle du minnas henne idag om du träffade henne? Skulle du minnas hur hon såg ut?
Jag tror inte det.
Nej. Ögonen kanske?
Ja, kanske.
Men nu har du i alla fall sprungit från din förövare och den här personen liksom, som har utsatt dig för allt. Hur går du vidare här? För nu har du i alla fall en tanke, jag måste bygga upp mig själv. Liksom, så här.
Mm.
Hur går du vidare i livet?
Ja, alltså helt ärligt så tror jag i början att jag kände att jag visste liksom inte ens vart jag skulle börja. Jag föraktade ju mig själv vid det här laget ganska grovt. Jag hade inte så mycket kärlek till mig själv. Jag var aktiv i ett missbruk som också självklart eskalerade vid det här laget för att fly känslor. Och inte behöva känna. Men kort därefter så träffade jag faktiskt nästan ungefär 3 månader senare kanske. träffade jag pappan till mina barn. Och det tror jag var min räddning. För att efter nästan ett år in i den relationen så blev jag gravid med min son.
Hur är dina barns pappa? Är han en bra person om jag får fråga?
Han är helt motsatt mot den personen jag beskrev här tidigare.
Men det är också jätteintressant. För du berättade innan du träffade den här killen som den här historien handlar om. Så har det också varit i destruktiva relationer. Så hur blir det att den här personen då som har kanske sunda värderingar och ett sunt beteende i livet och i sina relationer kan bli någon du faller för? Så här, var det att du var så trött på packet så att du på något sätt, nej, nu, jag måste se det på ett annat sätt? Eller kan du förklara?
Alltså någonting i mig kände bara att jag är värd mer efter allt det här. Och jag gick ju självklart också till samtalsterapi. Och även om jag inte kunde titta mig själv i spegeln och säga att jag duger som jag är, jag är värdefull, så kunde jag ändå någonstans känna det. Och jag kände att Joel då, pappan till mina barn, han tittade på mig liksom med genuin kärlek. Och han någonstans lärde mig kanske vad det var.
Hur det är att bli älskad på riktigt.
Ja.
Och att ta emot kärlek. Och att man förtjänar kärlek. Nu blir jag lite tårögd här faktiskt. Jag tycker det är väldigt, verkligen vackert. Nu har jag haft äran att träffa dina barn. Och de är helt fantastiska. Så det är ju, jag är glad att du och Joel träffades liksom. Men du pratade lite om samtalsterapi också. För att det är ju väldigt många som lyssnar på den här podden som kanske befinner sig i en destruktiv relation. Så här, vet du, var det på något speciellt sätt den här samtalsterapin funkar bättre eller funkar sämre? Provade du olika eller var det samma? Var det något speciellt som funkade just för dig, tycker du, Jessica?
Att prata med en kvinna med liknande erfarenheter tror jag definitivt är hjälpsamt. Och det viktigaste av allt är att fortsätta säga till sig själv att man duger som man är och att man inte har liksom en del i att bli behandlad på det sättet. Utan det är inte heller fel person på fel plats att man råkar träffa på en sån här person. Man dras också till det för att man har säkerligen stora djupa sår inom sig. Vilket oftast inte heller är ens egna fel, förmodligen föräldrarnas. Men att inte liksom döma sig själv om man har varit med om såna här situationer och såna här förhållanden. Men att man någonstans kan liksom förlåta sig själv och bygga upp kärleken inom sig själv igen. Och jag tror att det är där nyckeln ligger. Eller det var där nyckeln låg för mig.
Mm, vad fint. Tyckte det var något som är väldigt sund och stark nyckel verkligen. Den här podden heter Brottsofferpodden. Så här, ser du själv att du har varit ett brottsoffer i den här relationen? När du tittar på det idag?
Ja.
När du var i den då?
Nej. Nej.
Så här, jag måste också fråga så här, för att just ordet offer kan vara ganska starkt ord. Så här, hur ser du på det?
Det kan vara ett väldigt starkt ord. Jag hade nog inte velat bli liksom benämnd som ett offer när jag var i den här relationen. Jag skulle inte vilja se mig själv som ett offer idag heller. Däremot så skulle jag definitivt säga att jag blev misshandlad och väldigt, väldigt, väldigt illa behandlad.
Men behöver just ordet offer vara mer än just ett ord för en person som har blivit misshandlad och väldigt illa behandlad?
Så här. Egentligen så ska inte det ordet väcka så mycket. Nej, inom men, en, men det gör det.
Det gör det, jag vet. Det är det som är så intressant. Så här.
Ja.
Det är jätteintressant. Och när jag startade den här podden så var en av de grejerna jag ville på något sätt förminska den här negativa klangen med just det ordet. Så här. För det tycker jag att det är mycket starkare. Och vi som också i den här gemenskapen pratar ju ofta offerkofter, så här, tycka synd om sig själv. Så här. Det ska man också lite försiktig med. Liksom,
exakt. För
att men just att just offer, det är ett ord precis som Coca-Cola är ett ord. Så här. Sen får man ju sen upp i betraktarens ögon och avgöra vad det är. Men enligt mig är offer någonting för en människa som varit utsatt för omständigheter. så här, precis som du ser, blivit misshandlad och dåligt bemött, dåligt behandlad. Så här. De har blivit ett offer. Så här. Jag har blivit ett offer massa gånger när jag har blivit misshandlad, både av ett ex och av killar och sånt. Liksom, så här. Och det är sanningen, men för ett par år sedan skulle jag aldrig sagt att det varit ett offer. Jag är starkare än så. Så här. Men sanningen ska fram, så jag har blivit ett offer. Och vad är det då? Nej, jag har blivit misshandlad. Så här. Så att, och det är ju så enkelt som det sagt. Så här. Mm. Så, men det är ett väldigt starkt ord. Så här.
Verkligen, men det är fint att du ändå tar upp det och kan minska ner tyngden i ordet. Att det liksom blir lite mer som vilket ord som helst.
Jag blir nyfiken på, så här, på tal om skador, och, men också så här, samtalsterapi. Och vad fick du mer för vård? Vad fick du för hjälp av samhället? Du beskriver att du har varit väldigt liksom, i dåligt fysiskt skick också. Fick du någon hjälp för ditt missbruk eller för din undervikt? Eller fick du någon vård?
Ja, vid det här skedet hade jag inte ens en aning om att jag hade en beroendesjukdom. Kan jag börja med att säga. Det fick jag reda på många år senare, tyvärr. Jag hade nog kanske inte riktigt nått min botten där och då. Men den hjälp jag fick från samhället, alltså det jag drogs till, det var andra kvinnor eller andra tjejer som hade varit med om samma saker. Att man kunde hitta liksom personer att prata med som faktiskt förstod. Och inte dömer en för, eller sa saker i stil med, men varför lämnade du inte bara? Att säga så var mer provocerande än hjälpsamt. Så att, ja.
Och vi pratade om det här med brottsoffer och brottsliga handlingarna. Det som du faktiskt blev utsatt för, det går ju, och det liksom, kan man ju anmäla till polisen. Hur gick dina tankar kring det?
Jag hade nog inte ens en tanke på det överhuvudtaget. Nej, jag var nog alldeles för rädd.
Och nu i efterhand då?
Nu är det ju egentligen ganska preskriberat, eller vad det heter, eftersom att det har gått 10 år. Däremot så har ju det påverkat mig i relationer till andra människor. Jag har ju extremt låg tillit till män, framförallt efter den relationen. Och det har ju gjort att det har ju begränsat mig ganska mycket. För jag kan ju inte dra hälften av jordens befolkning över en kam och säga att de är som han. Mm. Det kan jag absolut inte göra. Mm. Det är otroligt fel. Men däremot så väljer ju jag är väldigt selektiv med vilka män jag har runt mig idag.
Mm. Alltså jag måste ju också dra upp ett av mina favoritämnen som jag vet är alla inte tycker om, men prata förlåtelse. Så här, nu vet jag att du är kanske lite inne på min linje med tanke på att vi bägge är så här, programmänniskor. Så här, men hur ser du på förlåtelse kring honom?
Svår fråga. Jag hade velat kunna förlåta för att kunna släppa och gå vidare. Men jag tror att jag hade haft svårt för det. Helt ärligt. Jag hade haft svårt för att jag någonstans innerst inne hade förstått att han inte förstod där och då vad han höll på med. Det är ju en väldigt, väldigt sjuk människa vi pratar om. En frisk människa beter sig inte så.
Nej,
så att någonstans tycker jag ju otroligt synd om honom. Och det finns säkert orsaker till varför han gjorde som han gjorde. Så att någonstans kan jag nog förlåta honom till viss del, men det har ju också saboterat min självbild för, jag skulle inte säga för all framtid, men för många år liksom framåt.
Jag förstår, så det påverkar det fortfarande, det här beteendet.
Ja, det gör det.
Ja, grymt, Jessica. Så här. Idag, hur är det kring relationen idag? Funkar bra? Så här. Du har sett att du har lärt, han har lärt dig mycket. Du hade Joel, dina barns pappa, Sund, så här. Är ni tillsammans fortfarande?
Nej, vi var tillsammans i 6 år. Men jag var ju aktiv i missbruk. Började igen ganska kort efter mina 2 barn hade fötts till världen, tyvärr. Så det gick ut för. Och han lämnade ju mig med all rätt. Och sa att nu behöver du ta hjälp. Så att på den vägen kom jag in i 12-stegsprogram. Och fick hjälp med mitt missbruk. Och idag har jag varit nykter och drogfri 2 år om 3 veckor.
Så att grymt. Ja, kul att
jag hoppas att jag kommer fortsätta utvecklas liksom, och kunna se min egna del i saker och ting. Och, som du också nämnde, vara en förlåtande person.
Ja.
Det tror jag är viktigt, och inte döma.
Det är svårt. Det är svårt. Men du och Joel är kompisar då?
Ja, vi är väldigt bra vänner. Ja. Jag är så tacksam över att jag fick barn med just honom. Han är jättebra pappa till just våra barn. Och tar liksom barnens behov oftast framför sina egna. Det finns nog ingen förälder som gör det 100%. Det är ju inte jag heller, långt ifrån. Men vi gör så gott vi kan, och vi liksom tar barnen först. Mm. Tänker på dem först. Och det märks att de mår bra av att vi är vänner och kan ses. Vi kan umgås allihopa. Han ska gifta sig nu i sommar.
Okay.
Och vi kan till och med umgås, jag, hans blivande fru och han och barnen tillsammans utan liksom konstigheter. Så det känns väldigt bra. Riktig modern familj.
Ja, skönt. Det gläder mig. Jag tror jag börjar bli klar. Så, precis där, du ser ljus på framtiden och relationer och allting. Du ser att det finns... Att det kommer funka för dig liksom, trots att den är trasiga liksom, och att dina barns pappa det inte höll på grund av ditt missbruk, men nu är du ändå nykter och drogfri, så att det finns en vacker framtid för dig också relationsmässigt.
Jag tror att det oftast kommer något gott från något ont, och det gäller bara att se liksom, ändra perspektiven, se någonting annat mot vad man har sett tidigare, så tror jag att det kan funka för de flesta som är utsatta.
Ja, verkligen. Som de säger i stora boken, vi missade skogens skönhet, vi stirrar oss blinda på bara fula träd. Jag gillar verkligen det där. Ibland stirrar man sig blind på vissa saker.
Så verkligen. Så
missar man inte skönheten som finns runt omkring.
Nej, det står mycket bra i den där boken.
Ja, det gör det verkligen. Ja, men Jessica, tack så jättemycket för att du kom hit, och tack för din ärlighet.
Tack så här, själva.
Och tack Alfons för din medverkan, så här, som alltid.
Mm, han ligger här och snarkar nu med. Jag vill också tacka. Stort tack.
Tack själva. Tack för att jag fick komma.
Historien som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.